Nu känns det gott.
Sista gången som vi är här. Det tycker jag känns jättebra. Inte för att det är något fel på lokalen. Men det är ju så. En våning upp, det är lite trappor. Och det är klart, det är lite jobbigt att få upp alla människor för trapporna här. Det är det faktiskt. Och börjar man som jag då komma upp lite och känna krämper, så är det lite tufft. För att jag och Bjarne och Bosse, vi var riktigt gudfruktiga igår. Vi tillbringade många timmar på knä igår. Och det känns, ska jag säga. Det är tufft att ligga på knä lång tid. Vi la mattor i den nya lokalen. Och det känns. Men det känns bra däremot. Så därför känns det skönt att det inte är några trappor i fortsättningen. För det var lite tufft att ta stegen upp för trappan. Det känns i kroppen nämligen. I rumpan känns det väldigt. Det tycks vara någon muskel där när man ligger på knä som är ont för länge. Så jag är säker på att jag är inte kallad att bli mattläggare i alla fall. Det kan jag säga efter gårdagen. Vi har lite kvar att lägga. Det är några kvadrat kvar. Men det går framåt. Och jag fick en tanke på det här igår. När vi la den här mattan. Om vi skulle köpa den här mattan ny. På det utrymmet vi skulle ha. Då hade vi fått varit tvungna att betala ungefär 68 000. Och jag svarade till Bosse och Björn igår. 68 000. Nej, det finns inte en chans att någon hade ställt upp här och sagt att det är klart att vi lägger ner 68 000 på en matta. Och det hade nog varit ett klokt beslut att säga nej till det. Därför att då hade vi tömt förmodligen allt vi hade haft och lite därtill. Men så tänkte jag, men tänk om Gud hade ordnat fram så att en dag så låg det 68 000 på kontot. Bara sådär. Så tänkte jag, nej. Det är ingen som kommer vilja lägga ut 68 000 på en matta. Och jag hade nog kanske haft lite svårt för det här. Men vet, Gud, han känner ju oss utan och innan. Och han såg ju behovet. Jag tänkte också att den här fula plastmattan som låg på golvet inne i lokalen. Den är inte vacker efter alla år där. Det är lite olika färger här och där. Och man ser märken efter skåpen. Och så är det slitet mer här och där. Visst skulle vi kunna polera den där mattan. Men den hade inte blivit bra ändå. Vi behövde någonting annat. Och då fick vi köpa det vi nu har för 5 500 istället. Och vi kommer kunna sälja några kvadrat och några kronor ner. Istället för 68 000. Visst är Gud finurlig. För han förstår att den här församlingen kommer aldrig lägga ut 68 000 på matta. Det finns inte en chans, åh Gud. Och hur löser jag det här? De behöver ju någonting annat på golvet. Ja, då får de allt det här för 5 500 så har vi löst problemet. Visst är han fiffig Gud. Han vet precis hur vi fungerar. Det är i alla fall vad jag tror. För jag tror ingen hade accepterat att man hade lagt ut den kostnaden i det här läget. Men Gud, han löser det här och tar hand om det här. Så det känns jättebra. Faktiskt. Nu ser vi. Vi ska sjunga en sång tillsammans. Det var länge sedan vi hade den. Lite sådär nationalsång. Det var länge sedan vi hade den här. Faktiskt. Vi bor ju i Dalarna, även om vi kanske inte är infödda dalmasar. Och även om man kallar oss rumpnissar här nere. Så är vi ju, tillhör vi Dalarna ändå, eller hur? Vi bor ju här i Dalarna. Jag är säker på att någonting ska hända i den kommun där vi finns, hela den här kommunen och i hela Dalarna. Liksom, tänk att få gå med det, att ha det som vision. För att det är bra att ha visioner och drömmar. Små visioner, små drömmar, litet resultat. Så är det. Det är bra att ha stora visioner och stora drömmar. Man kan ju ha en vision att grannen ska bli frälst. Det är rätt. Sen kan man ha en vision och en dröm om att hela grannskapet ska bli frälst. Och sen kan man ha en vision och en dröm om att hela kommunen ska bli frälst. Det står att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Så tror jag det står i alla översättningar. Det är vad Gud vill. Så då kan vi sätta ribban efter vad Gud vill. Jag ska fortsätta på löftena idag. Men det här med Guds löften, det är så stort. Så att det går söndag efter söndag. För att Guds löften är så mäktiga. Så att det är omöjligt nästan att klara av Guds löften på en vanlig söndag. Det var lite svårt att hitta rubriken riktigt idag på den här söndagen om löftena. Någonstans kanske vi skulle kunna kalla det Guds löften och vi som tror på Jesus. Någonstans så här. Det är lite svårt att sätta rubriker på Gud ibland och på hans ord. Men häng med på det här så ska vi se. Det är inte så Aschberg säger. Häng med. Det är några punkter. 1. Vi är arvingar. Har vi tänkt på det? Det är så att på något sätt så är vi arvingar allihopa till våra föräldrar. Vi har ju en juridisk rätt att ärva från våra föräldrar. Våra barn har en rätt att ärva från sina föräldrar. Så är det. Det här är någonting som finns i grundlagen. Arvsrätten. Vem har rätt att ärva först? Arvingen. En arvinge är någon som har en laglig rätt, en juridisk rätt att ärva någonting ifrån någon. Vi är arvingar. Inte bara rent biologiskt, utan också i det himmelska. Vi tar oss till Galaterbrevet 3. Ska vi se. Och som jag sagt förut, när det gäller löften, det är väldigt viktigt att leta. Var kommer löftet ifrån? Vem ger löftet? Vi människor kan ge löften. Och jag ger löften som jag inte alltid kan hålla av olika orsaker. Och vi är människor och ibland händer att vi lovar för mycket av olika orsaker. Och då får man rätta till lite. Men när det gäller Guds löften så är de sanna. Men det gäller också att när man står och undervisar om Guds löften. Den som lyssnar. Att man verkligen följer med och ser. Vad säger ordet? Står predikanten och ge löften som Gud inte alls har lovat. Att man kan lova mycket. Men det är viktigt att det finns en förankring i ordet. Det här är ju, Bibeln är ju manualen, instruktionsboken. Det är så här det står att man ska göra. Det är som manualen i bilen man har. När man köper en bil. Så finns det en instruktionsbok, en manual som säger. Gör så här så fungerar det. Sen ska man kanske låta bli och hitta på egna saker där. Så här står det i Galaterbrevet 3. Så tar vi från vers 26. Och det intressanta här, någonstans så kommer vi komma in på det här som Pirko hade här på stafetten. Gud, han synkroniserar saker när han är igång. Får han bara lite människor som lyssnar på han. Så ibland behöver man inte ens sättas ner och prata med varandra, utan han synkroniserar ihop det här ändå. Därmed inte sagt att man inte ska sättas ner och prata ihop sig. Galaterbrevet 3, 26-29, tar vi för att få ihop hela sammanhanget. Alla är ni Guds barn genom tro på Kristus Jesus. Här la vi liksom grunden för hur man blir ett Guds barn. Genom tro på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Och nu kommer en underbar sak i vers 28. Vi människor tycker ju om att göra lite åtskillnad här och där på saker och människor. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Tänk vad härligt. Här rasade hela våran åsikt om åtskillnad på människor. Och så vers 29. Om ni nu tillhör honom, är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Nu fortsätter vi kapitel 4 för att få lite förklaring på löftet här. Jag menar, så länge arvingen är omyndig, är det ingen skillnad alls mellan honom och en slav, fast han äger allt. Han står under förmyndare och förvaltare fram till den dag som hans far har bestämt. På samma sätt var det med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under världens stadgar. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, fader. Så är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge, insatt av Gud. Och så går vi tillbaka till vers 26 i kapitel 3 för att bara stryka under igen. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Genom tron så blir jag alltså en arvinge. En arvinge till himmelriket. Men har vi tänkt på vilken arvsrätt vi har egentligen? Vissa människor på den här jorden ärver stenrika föräldrar. Bill Gates, som är grundaren av det här företaget Microsoft, också ägaren. För det mesta så är han världens rikaste man. Jag kommer då om det är ett eller två barn han har. När han går bort och om Bills rikedom består, så kommer hans barn att ärva en av de största rikedomarna som finns rent mänskligt. När Ingvar Kamprad dör, som äger IKEA, så kommer hans barn att bli mäktigt rika. Eftersom man nu i Sverige också sedan årsskiftet har tagit bort arvsskatten, så kommer inte de behöva skatta en krona på det här arvet. De kommer bli stenrika, med andra ord. De kommer inte behöva göra någonting resten av livet. Alla barn kommer inte ha den förutsättningen. Några kanske bara får ärva skulder av sina föräldrar. Slipper man ärva skulder? Ja. Fast ibland kan det ju faktiskt vara som så att föräldrarna inte har en krona. Och det kostar ju några kronor att komma ner den här jorden. Du vet, det är inte helt... Det är inte helt gratis. Vi har olika förutsättningar på vårt arv. Det är inte lika för någon när det gäller det jordiska. Men alla som har en tro på Jesus får rätt till himmelriket. Hela det arvet som finns där. Och det gör att så länge vi finns här på jorden har vi också rätt till alla hans löften. Och en dag har vi rätt att kila omkring på gatorna av guld och allt det här underbara som finns. Tänk vilket arv vi har. Det här slår allt det jordiska. Den andra delen är att det gäller att ha en tro på löftet. Du vet, när två människor inte längre tror på varandra, då är förutsättningarna noll för en fortsatt framtid tillsammans. Så är det. Två människor som inte tror på varandra, som inte litar på varandra, så länge det består så har de två människorna inget gemensamt faktiskt. För att kunna ha någonting gemensamt så måste man tro på varandra. Så är det. Som enskilda, två och två, men också som en hel församling, så är det i alla lägen att tro på varandra. Och det är också så här i relationen med Gud. Gud är lite beroende faktiskt av att vi har en tro på honom. Någon söndag längre fram kommer jag ta upp det här med tro och otro. För det är lite bekymmersamt för Gud ibland när vi vandrar omkring i otro. Men det är någonting vi ska ta längre fram. Men Sara i Hebreerbrevet 11:11 visar hur viktig tron är på Guds löften. Det är så härligt med Bibeln, när Bibeln visar på människor som har gått före och som vi kan ta som föredömen. Hebreerbrevet 11:11. Genom tron fick också Sara kraft att bli mor för en avkomma, fast hon var överårig. Hon var någonstans i 90-100 år någonstans. Hon litade på honom, alltså Gud, som hade gett löftet. Sara, hon hade ju inte en chans rent mänskligt att bli med barn. Är man 90-100 år så blir man inte med barn. Det är bara konstaterat. Men Gud hade gett ett löfte att hon skulle bli med barn. Hon skulle få ett barn. Hon litade på detta. Hon litade på honom som hade gett löftet. Sara, hon hade ju gift sig med Abraham. Och ibland så kanske vi tänker Abraham som något stort, väldigt mäktig, underbar människa. Utan att fördjupa oss för mycket i, som vi säger, fader Abraham. Så vi kommer ihåg, i grund och botten så var inte han mer än människa. Precis som du och jag. För att den enda som har varit väldigt olik alla människor på jorden, det var Jesus. Sen har Gud använt män och kvinnor på olika sätt. Några har gjort vad vi kan tycka vara större saker. Men för Gud är ju varje uppgift lika mycket. Men Gud väljer att sätta in människor i olika uppgifter. Och då kan vi tänka att Abraham var något så väldigt stort för att han fick göra något så väldigt stort. Fast ändå så säger Jesus om änkan som bara gav skärvorna, att hon gjorde något stort. Så vi säger, men det är vår syn lite att se. Vi läser om Abraham i Romarbrevet 4. Nu är vi nog tillbaka där Pirko var där. Romarbrevet 4. Så det blir en repetition här. Ifrån vers 19. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var då omkring 100 år och att Saras moderliv var dött. Och så kommer han i vers 20 här. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Det var ju kört för Abraham. Han visste rent mänskligt, det finns ingen chans att Sara och jag kan få barn. Så är det bara. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Det här är viktigt, vänner, att vi har en tro på vad Gud vill ge oss. Han vill ge oss det här. Och ska vi vara lite ärliga, både för oss själva och för varandra, men framförallt för oss själva, så tror jag att ibland så frestas vi nog, och kanske ibland så hamnar vi också i situationen när vi tvivlar på Guds löften. Kanske har vi känt så när det har gällt lokal för oss. Vi började ju någonstans i oktober, slutet på oktober. Vi började leta. Då kom den här först på en gång. Och sen har vi letat och letat och letat, och ja, det har ju inte riktigt löst sig på något sätt. Först nu då. Och visst är det lätt att tvivla, att Gud, vad är det som händer? Varför får vi ingen lokal? Varför står den inte bara färdig här nu imorgon? Så är det klart alltihopa. Varför ska vi behöva gå och vänta i november, december, januari, februari? Men vad jobbigt. Det här kan vara ett tillfälle när det man frestas lite och känna tvivel. Och det är en mänsklig bit faktiskt att tvivla ibland. Vi går till Saltaren. Så ska vi se att vi är inte de första som tvivlade. Inte alls, inte alls. Psalm 77. Och vers 7. 9. Det är en psalm av Asaf. Då säger Asaf så här: om natten minns jag min sång. Jag grubblar i mitt hjärta. Min ande tänker efter. Skall då Herren förkasta för evigt och aldrig mer visa nåd? Är det slut med hans godhet för alltid? Har hans ord blivit till intet för alla tider? Det här är inte den första människan i Bibeln som drabbas av tvivel på att Gud har övergett honom. Det här finns flera ställen när vi möter det här. Det här kan hända ibland, att vi i olika situationer faktiskt drabbas av tvivel. Och ni vet, människan önskar nog, jag brukar säga så här, eftersom ibland så tror jag att människor fungerar som så att det bästa sättet att ge efter för en frestelse, det är att falla för den. Det är ju enklast ibland, eller hur? Att inte ta tag i den, att inte brottas med det. För vad är lättast när det gäller att tvivla? Ja, på ett sätt så är det faktiskt enklare att bara falla för tvivlet istället för att börja brottas med tvivlet i vårt inre. Att börja ropa till Gud och börja arbeta med det här. Det här finns många områden när det kan vara tufft här i livet. Men vad gör vi av tvivlet? Ja, det är bara börja söka Gud ännu mer. Säga till Jesus att nu är det problem, nu är det problem. Nu är det tvivel, nu är det mycket tvivel på gång här. Hur ska det gå med lokalen? Hur ska det gå med pengarna? Hur ska det gå med mitt arbete? Hur ska det gå med skolan? Hur ska det gå med vänner? Hur ska det gå med, ja, och så kan vi fortsätta. Gud, liksom, hallå, är det dags att du uppfyller här nu? Och så brottas vi med det här. Det bästa sättet att ändra tvivel till tro, det är att stanna upp inför Herren och börja ropa till honom och säga: Herre, nu, hallå, nu är det dags för att börja uppfylla det här. Och det är då vi kommer in på fjärde punkten, att vi som kristna, vi ska gå omkring hela dagarna. Vi går så här, så bara går vi omkring hela dagarna var vi än går, och så ska vi bara vänta på att löften uppfylls hela tiden. Vi bara vandrar omkring ifrån morgon till kväll. Och så bara tänker vi, snart ska löftet uppfyllas det Gud har lovat. Vi börjar med Maria, Lukas 1:38. Ska vi se. Det här var en kvinna som bara väntade på att Guds löfte skulle uppfyllas. Lukas 1:38. Maria sade: se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Vad var det ängeln hade sagt till Maria? Jo, att hon skulle bli havande. Och till på köpet skulle hon bli havande utan att först umgås med karln. Hon skulle bli havande genom helig ande. Och bara den dialogen kanske skapade lite problematik. Men ängeln gav henne ett löfte från Gud. Ängeln förmedlade ju Guds löfte och sa: du ska bli havande. Så står det i vers 31. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Och så fortsätter du. Maria ställer naturligtvis frågan, människa som hon är, så säger hon i vers 34. Maria sa det till ängeln: hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört mig. Men det var ju en naturlig fråga. Klart hon ville ha reda på: hur är du ängel? Berätta hur det här ska gå till. Det här är inte riktigt mänskligt. Men sen avslutas samtalet med att Maria säger: jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt. Ängeln förmedlade ett löfte ifrån Gud. Vad gjorde hon? Hon sa: må det ske. Hon började gå omkring och vänta på att nu ska det här hända. Men det börjar fler löften. Vi går till andra Petrus. Andra Petrusbrevet. Kapitel 3. Där står det så här i den 13:e versen. Det står lite tidigare som har uppskrivit Kristi återkomst. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Vi väntar på det. Det är ju så. En dag så är det slut på den här jorden. Om vi hinner somna in eller om han Jesus kommer före, det vet vi inte. Oavsett så väntar vi på nya himlar och en ny jord efter hans löfte. Och så står det lite i vers 14. Därför, min älskade, eftersom ni väntar på detta. Tänk att bara få gå omkring varje morgon och tänka. Snart är det dags för himlen. Snart är det dags för himlen. Varje dag som kristen så kan jag bara gå och vänta på det här. Det står ju så. Och nu vet Paulus, han hade lite bekymmer. För att han hade verkligen ena foten på väg in i himlen. Och så hade han andra foten kvar i församlingen. Han slet lite emellan. Han ville både vara i himlen och vara kvar i församlingen och arbeta. Och så tar vi ett till det här. Apostlagärningarna 1 och 4. Det finns så mycket löften och härlighet i det här. Apostlagärningarna 1 och 4. Det här är efter Jesu död. Och Jesus, han är hos lärjungarna. Pratar med dem, undervisar dem. Så äter han tillsammans med dem. Så säger Jesus så här i vers 4. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem. Lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad fadern har utlovat. Det som ni har hört av mig. Här säger Jesus som så här att lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad fadern har utlovat. Och så vet ni vad som hände på första pingstdagen. Då brakade det loss ordentligt. Den heliga ande dundrar ner och det händer mäktiga ting. Och där gick de och väntade på det här. Det står inte att Jesus hade gett dem ett exakt klockslag att den dagen och den dagen, just då ska det här hända. Utan Jesus säger att stanna i Jerusalem och vänta på vad fadern har utlovat. Gud hade gett dem ett löfte. Det skulle de gå omkring och vänta på. Och där gick de och väntade och väntade och väntade. Och när pingstdagen hade kommit var det alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där det satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Här hände det saker. De bara gick omkring och väntade. Och så hände det en dag. Och då small det till ordentligt. Och det är precis samma sak som vi har. Gud har gett oss massor av löften. Och vi har rätt. Och vi ska vänta på dem. Ibland kanske han uppfyller ett löfte imorgon. Ibland kan det ta november, december, januari, februari innan det kommer en ny lokal. Det kan ta 4 månader. Så är det. Men det kommer. Och när vi nu bara går omkring och väntar på hans löften, så har vi en sista punkt här. Att alla vi som tror på Jesus, vi har som kristna, nu kommer det bästa. När vi går omkring och väntar på hans löften, då har vi rätt att påminna Gud om sina löften till oss. Tänk att få gå till Gud och påminna honom om det här. Och jag tror att Gud, han vill att vi påminner honom. För att någonstans tror att Gud, han vill veta hur intresserade vi är att få reda på det här. Ni vet, när barn tjatar och vill ha någonting, så brukar det vara så att ju mer de tjatar, så till slut så brukar de ju få det här ju. Barn har ju en väldig förmåga att vara envisa. Och de bara tjatar och tjatar. Jag vill ha, vill ha, vill ha. Ni vet, ger man barn godis när man är inne och handlar, vad händer snart om de inte får godis? Då lägger de sig på golvet och skriker. Och bara, jag vill ha godis. Och de är makalöst duktiga på att försöka tänja gränserna för att få sitt godis. Och visst kan vi vara lite så ibland vi också, fast vi kanske inte lägger oss på golvet och skriker. Men Gud vill Att vi ska påminna honom. Han vill att vi är lite envisa med honom. Säger Gud, jag vill ha det här som du har lovat. Och vi ska se på ett par bibelställen i Bibeln. Där människor faktiskt påminner Gud om sina löften. Vi går till första krönikeboken. Får vi se. Och det här är David som får vara först ut. Det står så här, första krönikeboken 17. I vers 16. Vi tar vers 16 för att se vad som händer. Då gick kung David in och sattes ner inför Herrens ansikte och sa. Och så fortsätter han. Här har vi alltså, David gick in i bön. Och så hoppar vi ner till vers 23. Och nu, Herre, låt det ord du nu har talat om din tjänare och om hans hus stå fast för evig tid. Så säger David, lyssna nu vad David säger. Han säger, gör som du har sagt. David säger till Gud, gör som du har sagt. Vilken mäktig bön. Att kunna säga till Gud att gör som du har sagt. Det har vi rätt att göra. Gud är inte någon hemsk, elak farbror som sitter och elakt stirrar ner på oss. Han sitter och väntar och lyssnar. Hur ivriga är de att få mina löften? David gjorde slag i saken. Han sa, gör som du har sagt. Vi ska gå till första Mosebok och se vad Jakob säger. Första Mosebok kapitel 32 och vers 12. Det är också så, som så det står från vers 9. Och Jakob bad, Herre, min fader Abrahams Gud och min Gud och min fader Isaks Gud. Så han är också i bön, Jakob, nu. Då säger han så här i vers 12. Du har själv sagt, jag ska göra dig mycket gott och låta din efterkommande bli som havets sand, omöjliga att räkna. Här går alltså Jakob inför Gud och så säger han till honom, du har själv sagt, och så säger han vad det är. Tänk vad mäktigt att få gå till Gud och som pekar på det här. Och så sista bibelstället om det här, Jesaja 62. Jesaja 62 vers 67. På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får det någonsin tystna. Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro. Och ge honom, alltså Herren, ingen ro. Förrän han fast grundar smedjebacken och gör det till en lovsång på jorden. Originalöversättningen är alltså Jerusalem, men vi bor i den här kommunen. Vi kan bo på andra orter. Så att jag tror att Gud har överinseende med att i det här fallet så sätter vi den ort och den plats vi bor på. Ni ropar till Herren. Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro. Och ge honom, alltså Gud, ingen ro. Förrän han fast grundar, i det här fallet smedjebackens kommun, och gör det till en lovsång på jorden. Det skulle kunna vara Grängesbergs, det är ju Ludvika kommun. Vi kan ta orter, Söderberke. Förrän han fast grundar Söderberke och gör det till en lovsång på jorden. Det är mäktigt att vi ska inte ge Herren någon ro. Ni vet, det är så att ibland så kan man ju somna in lite om det är lite trött och sånt här, och om det är tyst och stilla. Vi ska inte ge Gud någon chans att kunna somna in här. Vi ska inte unna Gud någon ro när det gäller människors frälsning och Guds löften, andens gåvor och vad det än är. Tystnar den ena så är det bara att den andra fortsätter. Det finns ett bönenätverk som för några år sedan började i Sverige som heter 7-24. Man ber 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet. Så man gör upp böneschema så att det alltid pågår en bön. Gud får ingen ro. Tänk dig församlingar ständigt ropar till honom. Det finns inte en chans för Gud. Ni vet det här med änkan som kom till domaren. Domaren fruktade ju varken Gud eller människor, står det. Men änkan gick där och tjata och tjata, för hon ville ha ut sin rätt. Hon sa ju till domaren, ge mig min rätt. Domaren ville inte ge henne någonting. Men så tänkte domaren, på något sätt så måste jag bli av med den här tjatiga gumman. Hon kommer ju tjata livet ur mig om hon springer här varenda dag och vill ha sin rätt. Så att han gav kvinnan sin rätt. Och så står det i fortsättningen att, skulle då inte Gud ge oss sin rätt? Vi ropar på honom. Vad har vi för löften? Det finns mängder av löften, vänner. Mängder. Så många. Nådegåvorna, bara de, är väldigt många. Och Gud har sagt att han vill att människor ska bli frälsta. Och han vill att allt vi gör ska förhärliga honom. Och då kan vi gå till Gud och säga, hör herre, nu är vi en kristig kropp, vi är en kristig församling. Och du har sagt att allt som vi gör ska förhärliga dig. Bra, se nu till att det vi gör förhärliga dig. Och det kan ju komma intressanta svar från Gud då ju. Och frågan om vi är beredda på att ta det i knät, det Gud säger. För Gud säger, underbart, jag hör era rop. Jag hör hur ni vill förhärliga mig. Så här, nu lastar jag ner saker här. Ta det här nu, nu kör vi, säger Gud. Och vad det innebär, det upptäcker vi när det kommer i knät. Vi kan alltså gå till Gud och säga att nu Gud, allt vi gör ska förhärliga dig. När vi börjar läsa om löftena, börja påminna Gud om det här. Varje morgon, varje kväll, så ofta som vi ber. Jag vet inte, kanske vad vi känner för gudsbild ibland. Liksom, har jag nog rätt att gå till Gud, den allsmäktige? Jag tror att kanske har vi målat upp Gud inte för stort. Kanske vi målat ibland för lite. Det här var krångligt nu. Ibland kanske vi tror för lite om Gud. Å ena sidan. Å andra sidan så kanske vi har gjort honom. Att vi, det står att man ska frukta Gud. Men kanske har vår fruktan ibland blivit lite skev. Förstår ni? Istället för fruktan har det blivit rädsla. Men skulle jag, lilla människa, kunna gå till Gud den allsmäktige och kräva och säga, Gud, så här har du sagt. Nu får du fixa här ditt ord. Ja, men det är så det står. Han vill att vi kommer inför honom. Han vill att vi påminner honom om hans löften. Sen vill han att vi är tålmodiga också. Andra saker. Men jag tror vi måste försöka få bort den här bilden av att skulle jag gilla människa kunna gå till Gud och be och peka på och säga Gud gör så här. För kanske är det så i vårt samhälle. Tänk att gå in till chefen och säga, hörru chefen, nu har du lovat det här. Nu får du fixa det. Vi svenskar är nog lite och mänsklig natur lite blyga för det. Det tror jag. Men Gud är inte en chef i den bemärkelsen. Han är någonting annat. Så att nästa gång vi ber, så tänk på att han bara sitter och väntar på att vi ska börja säga Gud, uppfyll dina löften. Tänk vilken bild av Gud. Kanske, jag hoppas att det vänder på vår gudsbild lite. Till en underbar gudsbild där vi har rätt. För att vi är ju så, det var ju som jag läste i början, vi är arvingar. Vi har ett arv att komma hem till himlen där uppe. Men vi har ett arv redan här. Vad säger Jesus? Ni ska göra samma saker som mig och ni ska göra ännu större saker. Det är ett löfte Jesus har sagt. Ja, det är bra. Då får vi göra som den förlorade sonen. Nu får vi gå till Jesus och säga, hör Jesus, nu vill vi ha ut arvet här på jorden. Hit med gåvorna. Sätt igång nu. Vi behöver nådegåvor. Lokalen har de fixat. Det är ett löfte han uppfyllt. För att någonstans behöver vi vara. För att hans namn ska bli förhärligat. Och så fungerar det i svensk kultur. Att vi har kyrkor att samlas i. Och till dess Gud får någon annan idé för sig. Så är det så vi samlas. Det är så han arbetar. Vad har vi sen för löften? Mängder. Tänk vad mäktigt det här är. Tänk vilken mäktig Gud vi har. Vi sjunger den här sången, vilken mäktig Gud vi har. Och den guden får vi gå inför. Så att jag tror att vår blyghet kanske har gjort att vi gör löfteskonkurs ibland. När konkurs, då är det slut på alla pengar, då är det finito, då är det bara lägga ner. Människor kan göra personlig konkurs. Och jag tror att vi gör löfteskonkurser. Det är för att vi är lite för blyga. Jag är väldigt dålig på att förhandla när jag ska ringa och pruta. Det finns andra som är bättre. Vi är lite för blyg för att pruta. Vi är lite blyga ibland. Tänk om vi kunde få bort den här blygheten inför Gud nu. Bort med den. Bort. Hur sådde man bort blygheten inför Gud? Jag tror att vi behöver sudda bort den. Så att vi frimodigt vågar ta oss rätten som arvingar. Ja. Så nu börjar jag fundera på hur mycket rätt var och en av er kommer ta när ni går hem härifrån idag. Ni kanske skyndar hem och sen in på kammaren i huset. Så har du ett löfte som ligger och funderar och så säger du: Gud, nu, det här är ditt löfte. Kom igen, fram med det. Nu vill jag ha det. Sen får vi vänta tålmodigt på att Gud uppfyller. Men det är bara på något här: Gud, uppfyll ditt löfte. Gör han inte idag, ja, men fortsätt imorgon då. Han vill ju. Herre, jag bara prisar dig, jag bara ärar dig för alla dina underbara löften, Herre. Åh, Herre, jag tackar dig för att jag den här förmiddagen bara får peka på ditt ord. Och sen får jag komma till dig och säga att uppfyll alla dina löften, far. Jag bara prisar dig för att i namnet Jesus så lyfter jag ut alla löftena över den här församlingen, över hela den här kommunen till dess yttersta gräns. Hur Smedjebacken, Söderberke, Jobsbo, Gubbo, Hagge. Över hela den här kommunen, överallt. Och Fader, jag bara lyfter ut dina löften i namnet Jesus. Över din församling här, Jesus. Du har lovat oss nådegåvor. Du har lovat oss under och tecken. För att i allt detta så ska du förhärligas, Fader. Och Herre, du har sagt i ditt ord. Och du har sagt i ditt ord att du vill att alla människor ska bli frälsta. Och far, du bara komma inför den här stunden och bara i namnet Jesus och säga: låt de människor bli frälsta här i Smedjebackens kommun till dess yttersta gräns. Här är bara åberopa dina löften den här förmiddagen. Du känner var och en som finns här den här förmiddagen. Varje man, varje kvinna. Och Herre, du har sagt att du ska göra oss frimodiga där vi går fram. När din ande kommer över oss. Och Herre, nu tar jag alltså ditt löfte i namnet Jesus att du låter all blyghet inför dig få försvinna över var och en som finns här den här förmiddagen. Herre, jag tar ut det löftet nu och så bara, Herre, pekar på det och säger att låt all blyghet som finns hos var och en bara få försvinna. Herre, du vet vad människofruktan ställer till med för elände när vi är dina tjänare. Och Herre, nu bara ber jag i namnet Jesus att du bara suddar ut allt om människofruktan heter. Herre, du har sagt att vi ska inte gå omkring med människofruktan. Så därför tar jag det här löftet nu och säger: Herre, ta bort den hos oss. Ta bort allt vad människofruktan är. Så här har du sagt i ditt ord att när vi ber i namnet Jesus om vishet så ska du ge oss det. Och nu, Herre, gör det. Jag ber i namnet Jesus om vishet. Jag ber det över mitt liv. Om din vishet, far. Över var och en i församlingen. Så ber jag ut din vishet, Fader. För nu tar jag den enligt ditt löfte. I namnet Jesus. Att du låter din vishet, far, få komma över oss var och en. Och vara den vishet som leder oss. Där vi går fram. Åh, far, jag bara prisar dig, bara ära dig. För att du nu är på gång att uppfylla alla dina underbara löften. Jag prisar dig. För min rätt att ta ut dem här i namnet Jesus. Att vi är medarvingar. Prisad vare du, Fader. I Jesu underbara namn. Amen. Härligt. Då fortsätter vi med förbön, vänner. Därför att vi ska inte springa härifrån utan att ha möjligheten att börja leva i hans löften. Men känner ni vilka mäktiga löften? Hur många är vi idag som sitter här? Det kommer fler och fler. Vi fick sätta fram extra stolar. Det kommer. Gud har lovat oss välsignelse. Vad var det Jakob hade fått välsignelse? Ja, rent mänskligt och materiellt så skulle han bli rik. Det har vi också lite problem med ibland. Vi måste sluta begränsa Guds löftes omfång. Den är gränslös, är den. Den är så mäktig, den är så stor. Ska jag ta hjälp av Mika här, och så ska vi ha förbön. Bara liksom få känna, Gud, nu är det dags att du börjar tanka in dina löften här. I det här. Och det är fritt fram att komma fram i förbön för precis vad som helst. Känner man att, ja men idag kanske inte var jag som kände. Det är alltid fritt att få komma till tronen. Och det här med att få be för varandra, det är en hjälp, det är en styrka i det hela. Några av sångerna finns på overhead. Någon finns inte, men de är så enkla de här, så att jag tror att vi kan de här.